En het NHL-natt är precis i mål med 9 stycken matcher. Vi tänkte samla ihop dem och blicka mot en intensiv helg som är nalkandes. Varmt välkomna, det är ju den 25:e fredag. Och här på Ringvägen i Viaplay Grouphuset så kommer det sjuda av förväntan inför en härlig helg. Med mycket sport såklart. Vi ska prata om det och vi kommer ha intressanta gäster med Anders Pudding Weidestål, legendarisk materialförvaltare i Tre Kronor, som kommer hit och pratar minnen om en liten stund också. Men först och främst så vill jag hälsa 2 stycken Djurgårdslegendarer välkomna. Det är Håkan Södergren och Christian Fimpen Eklund som sitter här. Välkommen.
Tackar.
Hur är läget med dig nu, Mera Fimpen?
Det är bra. Man är lite starstruck, sitter nära Håkan här såklart. Det är en av våra största. Så det är lite häftigt.
Välkommen till Djurgårds-TV.
Tackar.
Ja, det känns nästan. Men hur stor är Håkan i dina ögon? Alltså på riktigt?
Det är bara kolla. Han hänger i taket och... Han och Mörten och Thomas Eriksson, det är många, det är de liksom. Så att det är jäkligt häftigt.
Men du har gjort fler Djurgårdsmatcher än Håkan.
Ja, men han kanske har mer istid samlat, tror jag. Skulle jag gissa på.
Du har mer bänktid, eller? Ja.
Men det är roligt att hälsa dig välkommen också till Godmorgon NHL, Håkan. För du debuterar.
Du
har väl ett artistkontrakt, så du kommer in lite senare än alla andra. Hur mår du och hur är NHL-pulsen?
Den har väl liksom börjat sakta men säkert ökat, precis som många lags intensitet. Va? För jag tycker också att det har varit en lite seg start, tycker jag. Jag tror NHL har jag tror de också tycker att det är en liten seg start, för nu liksom tas all uppmärksamhet i USA, tas ju egentligen av Major League Baseball då, i och med att det blir Los Angeles mot New York på hela det där paketet. Så att jag tror att de känner att de har lite oflytt med säsongsöppningen för tillfället i deras liga, och det tycker jag också, det har varit lite trögt, tycker jag. Dels med att många lag har varit lite sämre än förväntat, och den där stjärnglansen har inte riktigt studsat upp. Så att jag tror att det blir bättre från och med nu då, när jag börjar.
Det är som vanligt, den ödmjuka stilen. Men vi gör väl som vanligt i Godmorgon NHL att vi samlar ihop det bästa och viktigaste från natten som har varit. 18 lag har varit i spel. Den stora rubriken landar på Florida burväktaren Sergej Bobrovsky, vann ju Stanley Cup senast och nu har han skrivit in sig i historieböckerna också. Han behövde först matcher för att nå 400 vinster. Det krävdes endast 707 matcher för Bobrovsky att nå den summan, 400 vinster, Håkan. Passerade Henrik Lundqvist som behövde 727 matcher. Ja. Vad tänker du kring det
här? Ja, men det här är ju målvakt faktiskt som... ni pratade ju om målvakt och målvaktsersättningar senast. Va? Det här är en kille som verkligen har gjort skäl för sin lön till slut. Han var ju lite ifrågasatt när han fick sitt fantastiska kontrakt. Men nu visar det sig med vårens Stanley Cup-seger med först i 400 matcher att de där pengarna var rätt välinvesterade ändå för Floridas del.
Segrade Rangers också, gjorde de i natt i tungviktsmöte där på den östra sidan. 3-1, Bobrovsky som målvakt, Christian och målvakt. Hur mycket har du brytt dig om målvakt under din karriär?
Det är alltid kul när du har 2 mål så här, på 2 mål. Typ sådär, ja, men man vet, det är väl det absolut viktigaste. Jag har alltid tänkt att man bygger lag och sånt, att man inte börjar bakifrån. Och, speciellt när man spelade, tycker jag att det var... Hade man en säker mål så kunde hela försvarsspelet bli lugnare. Och det... Det tycker jag, så där tycker jag är det viktigaste posten faktiskt.
Vilken är den bästa målvakt du mött under din karriär?
Som Henke Lundqvist, även om jag hängde på hand då, men det,
ja, det gjorde jag.
Globen.
Ja.
Men ja, det får man väl säga, det är väl våran största genom tiderna, så att, och jag har mött honom.
Ja, verkligen 727 matcher tog för Henke. Han är 2 på den här listan. Bobrovsky gick förbi under natten och Florida besegrade alltså Henkes gamla lag New York Rangers där på den östra sidan. Vi tar oss mot den västra också. Svensk målskytt i natt i Minnesota Wild som har fått en väldigt fin start. Han har spelat 7 matcher, tagit poäng i samtliga. Och han står ju där på sin plats. Joel Eriksson Ek. Jag beskriver honom som hockeyspelare.
Ja, men otroligt. Jag tycker att han har växt när han kom över. När han åkte över tyckte väl inte jag att, alltså, det är klart att det var bra. Men där borta, han har verkligen lärt sig att hitta med ytorna och det. För varenda mål tycker jag det ser ut som är det här nästan jag kunde ha gjort. Alltså han hittar rätt yta, han står rätt hela tiden. Och det tror man lär sig där borta.
Jag tror inte vi har haft en spelare efter... Jag nämnde faktiskt Uffe Sterner förra året. Folk kunde vem är Uffe Sterner. Så länge sedan var det, va? Men vi har inte haft den typen av spelare som liksom... är kung av målgården, för det är han ju faktiskt. Va? Han är ju där han gör sina mål hela tiden. Så den typen av spelare i, som vi liksom ponerar nu, Four Nations, OS och allting sånt där, kommer vara otroligt viktigt, för att vi är väldigt duktiga svenska hockeyspelare i och runt buren. Men framför, där har vi haft en bristvara.
Men är det lite Holmström längre över Joel Eriksson Ek?
Eller det, fast med lite större register. Ja. Lite större register faktiskt, i och med att han spelar både 4-5, 5-4, 5-5-spelet och framförallt forecheckingen, närkampsspelet och sen spelet framför mål.
Det är så kul när det är en svensk som tar det här nordamerikanska jobbet, om man säger, för där är de alltid bäst, tycker jag, framför mål. Men man älskar när det kommer en svensk som bara är bättre än dem.
Ja, och de går bra, Minnesota, se upp för dem. Och Zuccarello har precis landat från Norge, Håkan. Det är lite Zuccarello-feber där igen, va? Fin
ja, det är, i det är det som alltid, va? Och just det här samarbetet Zuccarello-Caprizov är ju föga... Det är ju så jäkla framgångsrikt, va? Och han bjöd ju över hela Minnesota-gänget till sin välgörenhetsmatch i Lillehammer i sommars och fick ju en uppbackning som var rätt så stor från Minnesota, så att han är populär, den lilla Mats.
Ja, han är det. De går bra som sagt på den västra, skuggas av St. Louis. Ett St. Louis som spelade i natt också. Ett St. Louis med en ny back i Filip Broberg. Tidigare i Edmonton där han var med och spelade Stanley Cup-final. Nu besegrade man Toronto och gjorde med 5-1. Imponerande. Och Broberg, han har gjort 2 mål så här långt och är uppe i toppen också av backarnas poängliga. Målet såg ut så här i natt, att han sitter så fint in i Blues. Vad säger det, Håkan? Oliver Ekman Larsson gjorde mål också för Toronto, kan vi säga.
Ja, det har ju varit en jättebra lösning för dem. Och bara han och den här Dylan Holloway som också fick det här offer sheetet från Edmonton. Bägge två gjorde ju mål. Han gjorde 2 Holloway natt också. Så att, det där har ju varit en succé för framförallt då, managementet i St. Louis. Va? Men framförallt spela. De får ju mycket istid. De blir liksom lyft upp i kedjeformationerna och sen levererar de på det sättet. Så att, det här är ju en win-win för bägge de här, både klubben och spelarna.
Ser du St. Louis som en utmanare?
En, kan vi säga outsider? Ja. Jag tycker inte de riktigt har det här materialet för att gå hela vägen. Men det sa man ju det året de inte gjorde det heller. Va? Så att, men jag skulle vilja mer se dem som en outsider, inte som någon favorit. Inte.
Nej, 2 svenska målskyttar i den där matchen. 2 svenska backmål. Alltså, men på tal om mål, den stora målskytten den här natten, ja, det är väl mest tack vare hans namn. Vi hade ju Richie Pussa från Bandit, programledare, som ratade namn. Peter Forsberg landade väl på en 3, Jakob Josefsson på en 2. Håkan, jag vet inte vad du fick. Du var väl på...
jag är inte så god internationellt, va, med Å och Ö mitt namn. Jag faller ut av den anledningen.
Vad säger vi om det här då, Christian? Ivan gör sitt första NHL-mål. Den tjeckiska spelaren för Colorado. Colorado som vann också.
Man glömmer ju målet är lika viktigt som namnet. Ivan, magiskt namn. Hockeynamn. Ja. Dröm för kommentatorn, kan jag tänka mig.
Ja. Marek, pappa heter Marek. De har en son till som heter Filip. Tog fantasin slut sen. Nej, vad skulle vi döpa grabben till då? Nej, men ta Ivan då.
Det är kanske lätt också för honom att lära sig skriva. Kolla, han kan både för- och efternamn så tidigt.
Ja, vad har du för favoritnamn i hockeyn annars? Något som poppar upp?
Men jag tycker faktiskt att Celebrinis efternamn är härligt att säga. Man känner sig lite italiensk när man säger det. Så det är, jag får väl säga det, Celebrini, just nu.
Ja, i San Jose där. Du har sonen också, William, på tal om namn. En annan svensk som har spelat i natt, vi är kvar då på den västra sidan, det är ju Calgary och Mikael Backlund. Det blev förlust mot Carolina. Backlund hade en assist. Det var efter tekning, kanske föga oväntat. Men han närmar sig 1000 matcher nu, Mikael Backlund. Hur monumental är han för Calgary-spel?
Framförallt så måste man ju hylla en kille som har den uthålligheten att spela ett lag som numera kanske inte är någon av de här stora kandidaterna till att vinna. Spela i den rollen också, defensiv center i alla år och ha ett ansvar och hela tiden liksom orka driva sig själv i den situationen. Det är imponerande. Och han ligger ju som sagt tätt under 1000 matcher i samma klubb, va?
Precis.
Det är inte många som gör det heller. Nej. Alltså både kanadensare, amerikanare eller svenskar.
Vad säger du om en spelare som Backlund?
Alltså det är en magisk spelare som gör så otroligt mycket nytta och kanske inte alltid får den...
Aldrig
får det beröm han kanske förtjänar. Vi har ju några sådana svenskar som är där, men han är väl kanske liksom nummer 1 den här som har alldeles för lite kärlek.
Och han närmar sig som sagt 1000 matcher. Han kommer jubilera nästa vecka. Jonathan Lindqvist, vår NHL-reporter, ringde upp Calgarys lagkapten.
Tusen matcher närmar sig och det är ju en stor milstolpe. När den är inom räckhåll så här, hur känns det i kroppen?
Nej, men det känns spännande. Liksom när vi pratade om det så blev jag väldigt exalterad. Och samtidigt blir man ju lite så här, bromsar lite. Det är några matcher kvar. Försöka njuta av varje match som är innan dess. Det är klart man längtar och hoppas att man ska få Peppa vara frisk och skadefri. Och det ska ju såklart mycket till att man missar matcher, så är det ju. Oavsett 1000 matcher eller inte så vill man inte missa matcher, men framförallt nu när det är så nära också. Så, men det känns väldigt spännande.
Det känns som att ju fler år som går, desto mer uppskattar man hur svårt det är att hålla sig kvar i den här ligan. Liksom hur stolt är du över att ha gjort så här många matcher och hängt kvar och fortsatt leverera?
Nej, men jag är väldigt stolt. Det har varit en karriär som gått upp och ner. Framförallt i början med deras skador och mycket frågetecken om jag skulle kunna bli en etablerad NHL-spelare. Det var en liten rocky start liksom direkt första åren. Och det var nästan typ 5-6 år som jag etablerade mig i ligan. Så det, och även några år efter det så tänkte man att man kanske åker till Schweiz sen. Och lite så här, man liksom, det var inte förrän jag spelade 500 matcher som jag tänkte så här, wow, det var häftigt att spela 500 till. Liksom, det var stort att spela 1000 matcher i NHL. Nu när det är nära, så det är något jag är väldigt stolt över.
Att göra det i samma förening, vad betyder det?
Ja, det betyder oerhört mycket. Det gör mig ännu lite mer stolt att få göra 1000 matcher för Flames. Det tror jag verkligen inte heller. Det är liksom, när man blir draftad, det tror man inte att man ska spela så länge i samma lag i NHL. Det är ju så få förunnat att få göra det. Och oftast är det ju storstjärnor som gör det också. Så det känns väldigt speciellt att få spela 1000 matcher här i Calgary. Och sen att det bara är Ginla som gjort det innan gör det ännu mer speciellt. Och man känner ju det i organisationen att folk är väldigt exalterade över att jag fortfarande är kvar. Och att jag snart förhoppningsvis spelar 1000 matcher. Man känner att folk uppskattar det och exalterar att jag spelar 1000 matcher snart.
Var det något du vägde in när du förlängde avtalet? För då kunde man göra matten och se att då blev 1000 matcher i samma klubb en möjlighet.
Ja, absolut. Det var såklart det vägde och att få spela 1000 matcher här för samma lag och sen samtidigt få bli lagkapten. Och sen trivs ju väldigt bra här i Calgary. Och sen var det såklart mycket frågetecken förra året, vilka som skulle stanna inte. Så det var ju liksom, hockeymässigt var lite mer vad kommer hända med klubben och lite sådär. Så vi, lite osäkert så, men vi känner att vi trivs himla bra i Calgary som stad. Med familjen, med barnen och sen att få äran av att bli lagkapten och sen äran att kanske spela 1000 matcher för en och samma klubb. Det kändes alldeles för stort för att tacka nej till. Det känns var rätta beslut att ta. Det känns väldigt bra att jag tog det beslutet att stanna.
Mm. Jag antar att man reflekterar en del när sådana här milstolpar närmar sig. Liksom, vilka människor tänker du på som har hjälpt dig hit som du kanske kommer vilja dela det ögonblicket med och visa tacksamhet mot?
Det blir många. Såklart familj, närmaste vänner kommer komma. Sex kompisar som kommer till Utah och kollar 1000 matchen. Och sen kommer 12 personer till, familj och vänner, till Calgary. Och kollar ceremonin och en match till och är med på min potentiella fest och sådär. Så, är det många människor som har hjälpt mig på vägen såklart. Jag har inte gjort den här resan själv. Och, Frida, min fru, har ju varit fantastisk genom alla år och stöttat mig och hjälpt mig och gjort mitt liv mycket bättre sen hon kom in i min bild och hjälpt mig hockeymässigt och utanför och allt. Men sen är det många tränare som man tänker tillbaka till i Västerås. Vill inte nämna för många, liksom inte missa någon så. Så jag tänker inte nämna någon namn, men det är så många bra tränare från liksom, sen var en liten pojke genom junioråldern och A-laget i Vik och jag är väldigt tacksam över alla hockeygymnasier liksom, det är så många människor som har hjälpt mig genom åren.
Ja, det är fint att höra det här. 997 matcher, 553 poäng, Mikael Backlund. Och du har mött honom, men du mötte honom i Hockeyallsvenskan, minns du det? Med Västerås?
Ja, han och Berglund var ju där i Västerås. Och då ska vi helt ärligt visst, de kommer hem, men till och med då visste man knappt. Men alltså, det var nästan en av de bästa vi mötte i Allsvenskan då. Ja. Otroligt, det gick inte göra någonting mot dem när de var inne liksom, ihop. Så att man blir nästan rörd när man ser den här videon också. Coolt att ha en svensk. Som sagt, lite för lite kärlek. Men inte i Calgary, men här hemma.
Verkligen. Och det är blott den 19:e svenska nu om han tar sig upp på ett som att det kommer han göra såklart, Håkan. Men ändå, det är en mäktig siffra.
Ja, men lite liksom. Vi har ju haft många som haft den där rätt så höga positioner, lite firade i sina respektive lagkaptener och allting har de ju varit. Som sagt. Det här är ju en kapten som är ödmjuk, lirar kanske i andra, tredje formationen. Får inte de här offensiva rubrikerna mest, utan är egentligen en riktig lagspelare. Och det är som du säger, alltså man kanske inte tänker riktigt på hur skicklig man måste vara för att kunna klara sig i den här ligan 1000 matcher. Bara det liksom sätter man ju på en pedestal, va? Och sen då får den uppskattningen av kapten. Och vi ska inte glömma det, Calgary är en hockeystad, ja, deluxe. Du kommer inte in där och tar plats på det sättet som man kanske gör i Jorde, i Arizona, nej, eller i San Jose eller något sånt där, utan här är det hockey 24/7 hela året.
Ja, så är det. Och Flames är relativt heta också inledningsvis här. Det ser bra ut för dem på den västra sidan. Kanske någonting på gång den här säsongen för Backlund och hans Calgary. En match till spelad under natten. Sist ut var de. Morgonmöte mellan Kings och Sharks. Intressant för dig såklart, Christian. Vi såg ju William där längst bort till höger. Han fick inte assist här, men han var med i förarbetet till Granlunds ena powerplaymål. Han gjorde två mål sen finländare. Men William här med pucken. Men det blev förlust mot Kings, och det är tungt, tungt för San Jose. Vad säger du om det?
Ja, det är som förra året nästan. Tyvärr tycker jag att de tappar momenten lite. De hade 4-1 hemma i första matchen, premiären. Det såg faktiskt ganska bra ut. Och sen tappar de det, och då blev det liksom, det fick sätta tonen för hela säsongen. Men det jag tycker med Sharks, som jag har sett dem i fjol och i år, är att det är inga sådana här 10-0 matcher, utan det här är ett lag som i varje fall tävlar hela vägen, och de har varit nästan. De torskar med ett mål, med två mål. De är mycket, mycket bättre i år. Men det kommer nog ta ett, två år till innan de är liksom riktigt kan utmana. I varje fall två år till innan de kan utmana med en slutspelsplats.
Ja. Men du, vad säger William själv då? Efter så här, för det måste vara jobbigt att åka runt. Var de 2 poäng nu inledningsvis? Tung säsong i fjol också. Det är väl 5 missade slutspel. Alltså, man blir det en vana, och lär man sig förlora? Eller hur resonerar man?
Ja, det är väl det de är lite rädda för. Och han, det är klart de är less på att förlora. Men det är också för han personligen är ganska bra att komma in i ett lag. Hade han kommit in i Florida så hade inte han fått den roll han har nu och vara med och bära det här laget. Samtidigt som det är jobbigt att förlora. Alltså, han kom ifrån en förlorande säsong i Djurgården när de åkte ut. Åkte till Barracuda där de förlorade allting. Och till förra året när han bara, det känns inte som att han vunnit en match på 3 år.
Nej.
Så det är klart, det jobbar sig. Snacka med röd tråd.
Men, vad vill man skriva? Vad har ni för kontakt efter en sån här match då? Hinner du reflektera någonting med honom efter?
Fick jag lite för bilen att det var mest att säga, jag läst på torska, vi måste slå Vegas nu. Ja. Nu var han lite taggad, för nu ska han möta Holtz, hans poler där. Alltså, de är på väg dit.
Så de flög direkt till Vegas?
De sitter på flyget nu.
Ah, okay.
Så det var mycket, men det är klart att han är less, för han tycker att de är nästan där. Idag förlorar de på en dålig första period.
Här är ju då ett rätt så intressant spektrum att prata och diskutera lite, för att när det är ett sånt här lag, alltså det är oktober, slutspelschansen är borta.
Ja.
Vad ska du göra nu då? Ja, då måste du börja hitta moment så du kan bygga upp säsongen på. Just för att säga, du får inte hamna i sån där kretslopp som är åt fel håll där, när huvudet börjar tänka på att idag är det ytterligare en förlust eller liknande, utan du måste ha några stycken målsättningar, framförallt för att bygga det här laget för framtiden. Det är rätt så mycket svenskar, det är rätt så mycket nordiska spelare, kanske inga stjärnämnen.
Men vadå, du stänger Sharks säsong redan, att det är kört? Vi har precis inlett.
Kommer det som en överraskning eller?
Nej, men ändå.
Ja, men alltså du måste stoppa fingrarna i isen, om man säger så, och se vad har de för lag, vad har de för målsättning, vad har de för byggprocess på det här. De säger ju själva att de är ju uppe i de har haft första draftvalet här nu och fått lite spelare. Alltså, du måste ju vara realist. Ja. Du måste ju vara realist.
Ja. Men då stänger vi den boken, så öppnar vi en annan. Playbooken med William Eklund. För han hade ju en otrolig match i fjol. Han gjorde hattrick mot St. Louis. Jonathan Lindqvist satte sig ner med första kedjespelaren i Sharks, William Eklund, för att diskutera sanningen bakom de där 3 målen.
Så egentligen vill man förklara här, om man ser det här målet på reprisen nu, för det jag undrar här över som ska förklara, det är ju liksom avslutsbeslut. Så här har de ju ändå en ganska aggressiv täck här. Varför väljer du att skjuta här?
För att jag kommer ihåg att han gick upp på mig, vi hade powerplay innan i den här matchen. Då gick han upp samma grej. Då sköt jag här. För han tog första stolpen här borta. Då tänkte jag flera gånger, om jag lägger mig lite längre in, då kommer jag kunna lägga en mot bort. För de kollar målet, han kollar på den sidan. Så det känns som att de har gjort upp som man kan täcka. Så jag tänkte bara, så kan jag få iväg den på den här sidan, då kan den nog gå in.
Ganska perfekt avslut också.
Ja, den var skön.
Ja, men så mycket koll har man ändå på specifika skottäckare.
Ja.
Om vi kollar på det andra målet här, så Då är jag egentligen intresserad av när du väljer att ta beslutet att gå runt kassen. Varför du inte, eller varför du går runt i det här läget.
Jag kommer ihåg att också det här powerplayet var ganska långt. Jag tror att det här var i slutet av powerplayet, typ 10 sekunder kvar kanske. Så då var jag så här, jag tänkte om man åker runt nu, för Granlund gick bara rätt på mål. Och så var Fabbe där och borde låg i mitten, så jag tänkte skicka honom på mål. Då har jag liksom, jag bara tänkte, jag går på backdoor för att se vad som händer. Mm. Ibland kan den komma ut där och den, som tur var så gjorde den det, då kunde jag bara peta in den så att.
Men vad är det som gör att du inte stannar? För det finns ju backdoor också på första stolpen.
Ja, precis.
Att du inte stannar.
Det var bara, ibland känns... är det bara känslan. Jag har tänkt så mycket på det. Jag tror man bara är så trött också i huvudet. Man har åkt runt så att...
Ja, det blev bra.
Det blev bra det här.
Mm. Sen kommer vi komma över sista målet här. Och här är det intressant. Här har ju du egentligen, alltså som leftare, med en leftare till höger så tänker man ju att en passning är naturlig.
Ja.
Varför blir det skott i det här läget? Hur tänker du när du kommer över blå först här? Här tittar du i pass.
Ja, jag tittar i pass. Jag ser att han... Vet inte, jag tror att tanken från första början ska skjuta den här.
Ja, du visste att det var ja, två jag, mål gjorde också.
Jag kände att jag fick komma runt buren och fick en knuff av honom i ryggen så jag fick fart.
Mm.
Så jag kom in 2-1 och då kommer den här backen behöva välja. Mm. Sen valade jag mig ganska tidigt så att hade jag liat här då hade han... Då tror jag att han hade tagit den.
Mm.
Så jag tänker, ja, jag testar.
Mm.
Och så går det in.
Tänker man någonting när backen kommer ut som man gör här på dig här? Mm. Försöker du använda den på något sätt som en screen eller är det bara att få igenom den på liksom?
Här just nu kommer jag, då tror jag inte tänkte på det. Men under det, alltså, ja, i vanliga fall försöker man ju tänka som en screen. För det är ju svårt att kolla runt. Det var som första målet där när jag... Beroende på hur han täcker så skjuter jag kanske på andra sidan. Så att man tänker på det lite grann. Ja, så det var ungefär så tankarna gick.
Videoanalys av firandet här. Vad säger du om det då?
Nej, det var så mycket känslor som bara gick genom kroppen.
Ja.
Och hatten var på också.
Nej,
det var sjukt kul.
Han har fortfarande en stor roll och kommer ha det under många år, William Eklund i San Jose Sharks. Hur upplevde du det där hattricket och hur känner du när du ser de här bilderna?
Det var väldigt häftigt att se. Det är kul att han, jag vet hur han är också. Det är en lite nörd, hockeynörd. Så.
På vilket sätt?
Nej, men han är precis som han pratade om i första målet. Han har skjutit någon gång och så tänker han så här, om nästa gång han kommer upp så här, då ska jag skjuta på andra sidan. Och han sitter nog och funderar mycket, till skillnad från kanske någon annan i min familj eller flera andra. Men jag kom faktiskt hem från, jag var på middag så jag på väg hem i taxin vid 12 och så såg jag, shit, William har två mål, vill plippa upp. Fan, vi måste hinna hem, det här är helt sjukt. Och sen låg jag i sängen när hattricken kom och jag kände, oavsett vad han sa i slutet så visste jag att han hade, fick pucken bakom mål, han kommer skjuta även om det är från röd.
För det är så.
Han jagar där, han har sagt att det är hans dröm att få göra någon gång. Och det var ju hattdagen också, så alla publiken har fått gratis hattar. Så de slängde hela, allt var ju liksom inne med cowboy eller såna halmhattar.
Vad hände med de där hattarna sen?
Ja, det undrar jag, men han fick inte dem i alla fall.
Han fick inte det?
Jag tror inte, det är rätt mycket. Jag tror, jag vet inte om det skänks till barn eller någonting.
Ja, det kan vara något sånt.
Saneras ju först i alla fall, vet jag
inte. Ja. Men Håkan, detaljer. Mm. Vad noterar du när du ser en sån här och hör William prata, just framförallt om skotten?
Ja, vi kan ju lägga ner lite då, så att säga att alla hockeyspelare är ju mer och mer nördar. Och det kommer ju av allt det här digitala hjälpmedel som man har. Du har skärmar i båset, du har skärmar efteråt, tränarna går igenom sekvenser. Du blir hela tiden påmind. Alltså de har ju det här fantastiska ordet som de använder, accountability. Alltså du får hela tiden feedback på vad du gör bra, vad du gör dåligt. Och sen så bygger man nästa moment utifrån det. Va? Så att här är det ju som spelare att vara då så här nördig. Då ligger du ju faktiskt före tränarna, för du vet ju vad de kommer att diskutera och prata om. Så att jag tycker att det här är ett tydligt liksom tecken på hur en hockeyspelares vardag är nu för tiden. Mm. Det ena är liksom accountability och sen ligga lite före utvecklingen genom att särskåda och framförallt titta på din egen prestation hela tiden.
Men just den här utvecklingen, hur mycket beror det på det som skedde i uppväxten också? Du spelade ju, han var ju med i omklädningsrummet och följde dig i en fin karriär med 525 matcher i Djurgården. Vi har ju sett dig göra några av de här skotten också, kanske det är riktigt lika hårda. Men vi minns ju hockeyallsvenskan, kolla här, Christian Fimpen Eklund.
Ja, fint, svepet, det var en mellanting.
Ja, men hur mycket var han med? Hur mycket såg du att han sög in allt redan i tidig ålder, William?
Ja, han var faktiskt med ganska mycket i omklädningsrum och så här, efter match. Och det är en träning ibland när man, om de var ledig på förskolan eller i plugget så hängde de med och sprang och liksom sprang runt. Det var ju många grabbar där, Falken och Björn. Det var många som hade liksom barn som var i samma ålder så de kunde leka. Så att, jag tror att det har format ganska mycket och att de var på Hovet. Och, nu såg de kanske inte så mycket, de stod mest i gången och spelade bandy. Men det var det här att man är, att det är mycket hockey i familjen.
Det här är ju någonting som jag tycker genomskinner egentligen svensk hockeys utveckling kanske mer än något annat. Vi pratar inte träning och sånt där, men det, vi har oerhört mycket spelare som är andra generationens hockeyspelare nu. Och som egentligen i skedet när jag började och generationen bakom mig, för när jag började, det var aldrig frågan om att ha med sig barna på träning. Barna inne i omklädningsrummet, det var tvärtom. Det var liksom nästan tvärtom, förbjudet. För du kunde bli förkyld, du fick maginfluensa och alla de här sakerna, då drogs det upp egentligen. Men sen har de alltid varit med. De har varit med på frivilliga träningar. De har fått åkskridskor efteråt och allting. Och som alltid så är det lättare att se och lära än att läsa eller få någon som berättar för dig vad du ska göra. Och det har ju många av de här killarna gjort. De har ju sett, upplevt, värderat, utvecklat, kommit med egna idéer och liksom fått det in, inte med modersmjölken, men med pappas arbetslivserfarenhet då. Ja. Så att det är ju en väldigt stor del i faktiskt svensk hockeys vidareutveckling. Det är alla de här barnen till för detta storspelare.
Ja, för det är ju på väg en till som redan sätter färg på hockeyallsvenskan. Först och främst lite nyhetsmässigt. Hur är det med den yngre? Ska vi kalla honom för minifimpen då kanske?
Ja, nej, han fick ett skott på handleden men det var inget brutet eller någonting. Så att jag,
mot Mora här senast.
Mot Mora, så att jag antar att han spelar idag.
Han spelar ikväll mot Björklöven.
Så det första han fick höra från Viken var att han var vekling så gick av. Om det inte ens var brutet.
Sportchef Viken
var
alltså.
Ja, alltså det är bra. Viken sätter lite ton på grabbarna där. Ja.
Men vänta nu, lyssna här nu. Killen är teknisk. Ja. Bra skridskåkare. Högerskytt. Fimpen?
Ja, det ringer lite klockor här. Någon i studion.
Nej, men mamma. Arvsanlagen måste ju komma från mamma.
100%, det har jag sagt hela tiden. Ja.
Det finns ju inte en möjlighet liksom, att han har fått mycket av dig. Inte.
Men om du jämför Viktor som nu spelar i Djurgården i Hockeyallsvenskan med William, just när det handlar om den här talangen för ishockey.
Ja, William är mer en... Det är lätt att säga, en Ottosson. Mer en nörd som gillar hålla pucken, en analytisk playmaker. Väldigt lojal, nyttig för laget på det sättet. Medans Viktor är med, han är mer som mig, lite mer tekniskt, lite mer irrationell och går på mål och är egentligen en fulare spelare.
Han är mer som mig, mer teknisk.
Ja, men jag menade han är fulare, han skulle kunna liksom spetsa någon för att vinna, vilket är, alltså han kan ligga på gränsen för att verkligen vinna. Det är lite kul med han. Båda är riktiga vinnarskallar, men de skiljer sig lite där. Viktor är lite rakare och William är mera playmaker-aktig.
Och Håkan, du följer också Djurgården varje match. Och man ser nu också så var NHL ut med en lista där han är topprankad inför draften här, Viktor. Ska vi ha med att William gick som nummer 7 i draften. Det är en Eklund till på väg tidigt här i draften. Hur ser du på den här talangen som Viktor?
Djurgården har ju haft enormt många talanger och framförallt den här årskullen har man ju också, du har ju Frondell där som är också med till Linus Eriksson lite tidigare också. Så att man har alltid väldigt skickliga juniorer. Man har alltid bra utveckling av spelare i Stockholm. Så att säga. Det är ju det här nästa steg. Mm. Om de nu blir draftade i första runden, ja, då försvinner ytterligare en generation från Djurgården. Om man får säga så, då, så får prata med Djurgårdshjärtan. Som man hade haft behov av att spela ett antal år. Och vi pratar ju då liksom om de här stortalangerna som åker över lite för tidigt eller åker över för sent. Jag brukar säga då, titta på Kaprizov nu från Ryssland. Titta på den här Michkov från Ryssland som har gjort alltså 4-5 år i deras högsta liga KHL innan de tar steget över. Tänk om vi kunde få den utvecklingen på våra spelare, då kunde vi ha dem med ett tag. Bidra, ska jag säga, lite stort svensk hockey, men framförallt Djurgårds hockey då. Och ha lite glädje av dem. Så att jag hade gärna sett, för jag tror inte det kostar dem många kronor i längden. För de kommer ha långa karriärer. Att spela ett år till, två år till i Sverige. Jag tror det skulle vara nyttigt för dem.
Ja, men nu har du lite erfarenhet också. William åkte väl över, var en 20 när
han åkte över första gången, sen kom han ju hem där. Men ja, med facit i hand så tycker jag kanske att han drog över för tidigt. Men det är svårt när man är 20 bast och man har NHL-kontrakt och de kommer över att prova och man får spela några matcher. Och det är klart att de vill spela så högt som möjligt, men han, jag tycker att man kanske ska stanna ett år till och få den här. För det är en jäkla skillnad att spela mot vuxna män. Du måste bygga på det. Och sen, hans år i AHL är väl det han lärde sig mest av.
På vilket sätt? Vi såg ju väldigt glad familj när han blev draftad här
ja,
också.
Ja, just det.
Hur mycket har man att säga till om när man går så tidigt i draften? Just, jag gissar att de rycker igen och vill ha över så snabbt som möjligt.
Ja, men jag tror att de hade bra snack med William. Så. Han ville nog över tidigt och testa på för att han kände att... han ville prova hur bra de är där borta. Så att... det var lite både och. Nu kom ju han hem och körde och det var ju nyttigt år. Det var ju tufft år med Djurgården när de åkte ut. Så att, han fick ju mycket erfarenhet där också. För det är ändå hemma och det är skönt. Och sen det här AHL-året. För det sa han, jag trodde aldrig det skulle vara så jobbigt att spela AHL. Han bara, det var ju bland det värsta man har gjort.
Antal också, matcher och...
Ja, matcher, resan och utan den här extra krydda på tillvaron. Utan det är liksom, det är buss dit och det är buss 5 timmar dit. Och det är åka dit, det är inget eget flyg och man tuffar till sig, men han trodde inte att ligan var så bra som det var i AHL. Som jag tror att många svenskar tänker så här, det är ju AHL. Ah. Det är som jag, alltså det var tufft, sa han.
Men du hockade in lite på det, att det skulle till att man ska stanna kvar. Är det viktigt liksom, att ta steget från Hockeyallsvenskan till SHL innan man åker över? Eller
resonerar? Jag tror inte det är någon nackdel i alla fall. Ah. Jag tror inte det är någon nackdel att ta ett steg från SHL till Tre Kronor och landslaget och en VM-turnering eller en liknande heller. Utan det är det här att liksom, det känns ungefär som att man har en stubin i röven, va? Och den brinner rätt fort och du måste liksom, innan det exploderar så måste jag vara borta i NHL. Men det kan ju faktiskt vara så att du har din största tid på hockeykarriären när den här stubinen brinner, vilket gör kliver över då. Ja, då kommer du över kanske mycket starkare, mycket mer fysiskt, psykiskt förberedd och kanske glider in lättare än första andra formation istället för att harva.
Det är svårt att fästa där borta. Ja. Det är det svåra att bli draftad en sak, men att få göra NHL-matcher och få ett par NHL-matcher, det är ganska många som får göra det, många, men sen ska du fästa där borta och bli kvar och kanske få den här som Backlund. Det är det, och då tror jag man ska vara väldigt förberedd, för du får inte så mycket chanser.
Nej, för det finns nog många som du säger som ligger under 100 matcher totalt i NHL-karriären och kanske aldrig kommer längre upp en tredje formation eller sånt där, va? Och det tror jag, det är den riskmomentet har om du drar lite för tidigt.
Ja, men vilken stamtavlare, Christian. Ja. Få kanske draftar i topp 10, det gillar
du. Han har ju ett litet ämne också.
Ja, det kommer en till sen.
Ja, men han tycker det är för kallt med hockey, så han satsar på minigolf nu, verkar som just nu.
Kan bli draftad också sen kanske.
Han kanske via play börjar sända minigolf.
Ja, man vet aldrig. Du, men ni två är ju mest kända också för att vara Djurgårds ikoner med mängder med matcher. Du är en av få som har gjort över 500 matcher i Djurgårdströjan. Det var svårt för dig att åka, för det var inte så många matcher på din tid.
Nej, vi lirar bara 36.
Eller hur? Vi tänkte att vi skulle köra ett litet Djurgårdsquiz här då, för att se vem som är den största järnkaminen av Christian Fimpen Eklund och Håkan Påsen Södergren. Så ni får vara sin penna här. Ni får inte titta bakåt, utan vi börjar med den första här. Så ska ni få frågan också när vi tar den i Djurgårdsquizet. Djurgårdsemblemet skölden här. Mm. Färgerna gissar att ni har koll på, men i vilken ordning kommer de?
Det här är ju det alltid klassiker alltså.
Två Djurgårdsikoner som får tänka efter där, vilka färgerna är. Får inte titta på tatueringen som du har. Jag gissar att du har en också kanske, Christian.
Nej, jag har inte.
Du har inte det?
Nej, det här grejer inte.
Nej, jag grejer inte heller. Men nu blir man nervös också. Det här säkert man ska kunna. Jag bara tänker att så här, hur några hjärtarna brukar vara när folk
tänk efter,
på
blunda och tänk efter då. Så har ni 5 sekunder på här. Att det är gul, röd och blå, det har ni ju koll på, eller hur?
Ja, där.
Ja, kan hålla upp så håller mot era kameror så ser man där. Och vi har alltså gul, röd och blå. Och Håkan har skrivit...
GRB.
Ja, likadant där då. Och så ska vi se svaret då, hur det ser ut på emblemet i Djurgården. Titta! Ah, ja. Ni sätter den, men ni fick svettas.
Ja, men det var nervöst då, för det är ju så här som du får fel på.
Jag tror det första gången jag ser dig svettas lite, Håkan.
Nej, men vi kör ju lite underhållningstv.
Det är tv.
1-1 i Djurgårdsquizet. Gå vidare då. Det finns ju tröjor i taket på Hovet. Håkan Södergrens tröja hänger ju där. Det är väl 9 tröjor totalt. Vi har gömt en tröja. Vilket namn är det som saknas när ni ser de här tröjorna?
Ja, det var inte så svårt.
Nej. Thomas Eriksson, Mikael Johansson, Håkan Södergren, Niklas Falk, Jens Öling, Tumba. Håkan har sitter klart.
Ja.
Fimpen får tänka lite.
Det är också man kan bli hängd på. Alltså. Mm. Det kommer vara någon irriterande som är borta. Håkan är med där.
Det är fredag morgon också.
Det är irriterande att han är med där.
Ja. Det är inte så irriterande.
Du får dra till med någon
där. Nej, jag tar inte. Det är någon i Tumbaj där. Ronny Stolz. Vad heter han?
Ja, vad heter han?
Lasse Björn, såklart.
Ja. Lasse Björn är ditt slutliga svar.
Ja.
Ja, och Håkan säger...
Lasse Björn.
Lasse Björn. Bra. Och svaret det dyker upp här då. Såklart så är det ju Lasse Björn.
Får jag plustecken för 12?
Ja, jag skriver bara Lasse.
Du skriver bara Lasse.
Ja, det kan
Lasse.
Vara många Lasse.
Lasse, men du är fortfarande oavgjort. 2-2 när vi går vidare på en tredje.
Ska jag dra en liten historia då?
Om en bonuspoäng.
Vi spelade golf i somras. Och så kommer Thomas Eriksson till mig. Och då hade ju Lasse Björn avlidit precis. Så han, har du tänkt på en sak, sa han till mig. Det är du som är äldst i taket nu.
Oj. Kanske i golfen.
Smart. Första hålet.
Tappar 100 meter i längd. Här tappar vi inte bort i Djurgårdsquizet. 2-2 är det mellan Fimpen och Påsen. När det handlar om att ta fram damm. Titta, så här skulle det se ut om man slår ihop E2. Kolla.
Ja.
Där.
Stackars.
Det är Håkan och Christian. Men om vi tar en annan och slår ihop två Djurgårdsikoner. Vilka är det här när ni ser den här bilden? Vilka två ansikten har vi slagit samman för att få fram det
du
där?
Du får den så där först till att jag förra alla.
Ja, jag vet en. Vi har en varje, men den andra är... Har du båda, Håkan?
Ja, jag bägge.
Ja, det var snabbt.
Ja, men herregud.
Ja.
Jag tar nog bara en.
Jag tyckte att det var ett härligt utseende på. Ja, men då har du ju en, då har du en poäng i alla fall. Ja. Chansa på någon då?
Vem skulle det kunna vara där? Någon legend, hör du. Nu tar vi Micke Johansson. Är det hans ögon? Ja, jag tar det med Micke.
Falk och Mikael Johansson. Och Håkan skriver Falk och Challe Berglund.
Ja, Challe.
Och så tittar vi på svaret och ser ni att det såklart är Charles
Berglund. De är inte helt olika.
Nej.
Ja, herregud.
Eller hur?
Du kommer ju aldrig få en passning igen av Challe. Det får man ju inte så många, så det är en annan sak.
Okej, men då är det ledning för Södergren med en pinne. Och i sista frågan som kommer så är det faktiskt en 5-poängsfråga. Så den kommer avgöra allting här. Djurgården, 16 SM-guld, mästaren. Har vi ju koll på SM-gulden när de föll, det vet ni ju också. Första SM-guldet 1926, då slog man ju Västervik, det vet ju du också, Håkan. 7-1 blev det ju den matchen. Djurgårdens målskyttar, vi hade ju Folke Andersson i Arsjö som gjorde 5 stycken för Djurgården av 7 i en final. Men för att göra lite svårt, vem var målskytt för Västervik i den där klassiska hockeymatchen 1926?
Får man 5 poäng på den?
Japp.
Så lätt.
Kan man sin Djurgårdshistoria så...
Ska man skriva ner eller ska man bara...
Den där. Kan skriva på sista sidan där?
Jag skriver
här. Vad vi har. Vem gjorde målet för Västervik? Jag vet att det brukar pratas om detta i Djurgårdsläget också, i och med att det var 7-1 och ni hade en 5-målsskytt. Men det har blivit en liten ikonstatus på Västervikspelarna också. Fimpen har sitt klart där. Och Håkan skriver?
Nej, jag skriver...
Ta ett smeknamn, va? Det är därför det är 5 poäng och man kan smeknamnet också. Där har vi det. Och så visar du upp det där.
Rundqvist jag bara skriver, för den där kan från Västervik.
Jag för mig att det var inte Jolle Jonsson. George, eller George Jolle Jonsson.
Ja, herre, var det han?
Ja, precis. Och du kan smeknamnet också.
Ja, Jolle Jonsson.
Ja, det är imponerande.
Det tycker jag att grej man ska kunna.
Ja, det jag håller med faktiskt. Det är, man får nästan säga att man ser dumstruten i hörnet här. Ja,
då vinner du faktiskt den här tävlingen, Christian. Men det var tajt. Och då får du vara järnkaminen nummer 1 så här långt också. På tal om det så gäller det att hålla sig skadefri och frisk för JVM närmar sig. Viktor Eklund, junior-VM, han är 1 år ung, men vad säger du om möjligheterna för honom att ta sig in i truppen?
Ja, det har varit många väldigt duktiga, speciellt nu som har dykt upp i SHL och även allsvenskan juniorer som kanske inte var påtänkta. Så att jag tror att det är tufft. Så att, jag har inte en aning, men han har också gått bra. Så att...
Han blir uttagen nu i den sista truppen inför junior-VM.
Exakt, exakt, och sen är väl några där borta som i AHL och NHL-lagen. Och...
Ja.
Men jag vet inte, det är 50-50.
Ja, vad säger du, Håkan?
70-70.
Men vad skulle det betyda för familjen? För William hade ju lite bekymmer, han var väl sjuk och missade junior-VM också.
Han fick corona och missade, och sen andra året åkte han dit. Då bröt de efter 2 matcher för corona också.
Japp.
Men det skulle nog vara kul för honom. Det är klart att det är ett stort mål för Viktor att få spela i JVM. Mest att det är en häftig grej. Jag kan tänka mig att i Ottawa också. Ja.
hur coolt som helst. Mm. Och du vet att du följer det via Play och även på Sveriges Television. Det närmar sig där på annandagen. Tack för sällskapet, Christian.
Tack själv.
Alltid lika trevligt att samtala med dig. Du ska få byta plats här nu med Anders Weidestål, puddingmaterialförvaltare. För vi ska lägga landslagsfokus och så har vi i blickfånget att junior-VM närmar sig. Det är rätt häftigt att snacka junior-VM i ishockey.
Svensk juniorhockey har ju varit väldigt duktig.
Hur anmärkningsvärt är det att ta steget från junior-VM till världens bästa liga NHL?
Det är ju spelare som gör det.
Jag känner ändå stolthet, alltså vilken moral.
Det är dags att föds nya hockeyhjältar i Sverige.
Ivan! Det blir en perfekt häftning!
Kom igen då för Sverige!
Den här andra dagen, det är slut på julvilan. Det är full fart nu.
Ivan! Det är Leo Karlsson, han kan skjuta pojken, det vet vi. Det är Ivan!
Det har blivit ett fenomen nu också.
Jag tycker statusen har höjts oerhört på ett junior-VM.
Annandagen så smäller det som vanligt till junior-VM. Sverige jagar sitt blott tredje junior-VM-guld. Ni följer det alltså här på Viaplay och på Sveriges Television. Det blir full fart från Ottawa då. Och när det handlar om Tre Kronor och landslagsverksamhet så kommer man ju osökt in på Anders Pudding Weidestål. Vad kul att se dig, Pudding.
Ja, detsamma. Kul att se dig igen.
Hur är läget?
Ja, det är prima liv.
Det är det?
Ja.
Ja, du har suttit här och lyssnat lite på Christian och Håkan. Hockeylivet numera för dig, hur hett är det?
Ja, har man levt med det hela livet så är det att sega sig kvar lite. Nej, men jag jobbar lite åt Djurgården nu med kundhockey och sponsorhockey innan hemmamatcherna. Så där. Det är vi headhuntad som 66-åring, det är ganska kul. Så ja, det har jag gjort i några år nu. Så att, det är jätteroligt. Och så hjälper jag min kollega Spider med lite teamservice runt någon turnering då och så där. Ja. Och så kommer jag vara lite involverad i hockey-VM med lite teamservice och sådana grejer då, 25 här i Globen.
Du kan inte riktigt pensionera dig utan det finns någonting där hela tiden.
Lite så där, har man levt med det hela livet så är det ju det här tjatet, omklädningsrum och kollegor och allting sånt där. Så att, lite lagom så här ska det vara tycker jag. Det är ju dags för nya att träda fram och det har de väl gjort liksom tycker jag. Mm.
Håkan, om du skulle presentera Pudding, hur skulle det låta då?
Hur mycket tid har jag? För det här kan ta lång tid alltså. Ja. Men framförallt så tror jag att det är vissa saker som man måste tänka på när det handlar om att vara en serviceperson som ändå är den funktionen som jag känner att en materialförvaltare är. Och då ska du ha hantverkstouchen, alltså du ska vara en mästare som det heter, alltså en hantverkare, riktigt, du ska nästan ha ett mästerbrev på ishockeyutrustning. Vad behöver du ha mer, vad ska du ha för service på killarna, allting sånt där, det har Pudding. Sen måste du också i dagens läge, när du har så många förbundskaptener till exempel, som Pudding har ju varit i en position där det finns ett landslag där du har bytt av förbundskaptener hela tiden. Då måste du ha någon som för traditioner vidare, som för de goda vanorna vidare. Där har ju Pudding varit en fantastisk ambassadör för svensk hockey. Och sen framförallt så har han ju varit trivselpudding. Alla som har kommit hem för att spela diverse turneringar och allting. Den första de hälsar på när de kommer till omklädningsrummet, det är Pudding. Mm. Och vet du vad Pudding gör då?
Nej.
Då sträcker han sig ner och säger så här: ska du ha en Delicato-boll? Alltså, det har alltid bjudit på. Det har alltid varit Delicato i omklädningsrummet.
Jaha.
Kaffe och det har varit journalister, det har varit ledare, det har varit andra klubbar, andra länder, allting. Ja. Alltid blivit bjudna på kaffe och Delicato.
Och alla gillar Delicato-boll, eller?
Absolut. Ja. Det är, jag har guldnålen därifrån.
Det är så. Det är ständigt Delicato-bollen som kommer fram. Men du, vad tänker du kring det? Hur har du blivit den personen som har kunnat ta den här rollen? För den är ju bred.
Ja, men jag kom in på, liksom, jag jobbade i Huddinge, kom in på juniorlandslaget via Curry Lindström. Var med Conny Evensson där i 3-4 år och hade jobbat i Huddinge då sen jag var 18-19 år. Och det var samma där, var en slump att jag började. Kompisarna var kvar där, jag hade slutat spela. Ja. Och sen var det juniorlandslaget och sen så tog Leffe Bork och Curry Lindström in mig på Tre Kronor 84. Ja. Och sen rullade det liksom på och sen var man ju jättenöjd när det kom. Tommy Sandlin, då har jag varit jäkligt förmånen för att jobba med väldigt bra förbundskapten här.
Hur var Tommy Sandlin? Vad gjorde han som andra inte gjorde?
Vad gjorde han? Att han var mycket för sig själv.
Ja, han var det.
Ja,
han mystisk, mystisk kille.
Ja, han var väldigt mycket för sig själv, funderade på kammaren. Men han var ju fantastisk tränare och ja. fick ut det på grabbarna. Så han var ju otroligt skicklig coach. Alltså.
Jag vet att du har berättat, Håk, att han hade en annan metodik när det gällde träningarna också. Att han använde mikrofonen i...
Han använde ju högtalarsystemet i arenorna. Ja. Alltså, han stod ju ofta i ett av utvisningsbåset, funktionärsbåset. Va? Och så ledde han träningarna via mikrofon. För han hade namn på övningarna. Och för att få tempo i övningarna så sa han bara liksom... Vad hette den som han alltid krockade i mitten på? Då. Han hade två övningar, stora och lilla hette de någonting. Och då bara sa han det liksom, byte. Och då stod det alltid, för den tiden när jag var med, när Tommy hade, då var ju han i Modo. Mm. Så då ställde han alltid Modo-spelare längst fram i köerna, så att säga, på de olika positionerna. För de visste hur övningen skulle gå till, så de fick åka först och visa alla. Men då körde han bara det, och så var det tempo. Alltid tre övningar som byggde på varandra. Samma rörelsemönster, men du fyllde på med fler spelare hela tiden. Och så högre och högre och högre tempo hela tiden. Så att det var hans metodik, alltså den funkar. Ja.
Och det är ju mängd, inte bara tränare för förbundskapten.
Som materialare då fick man med sig en billig bokhylla då, för han hade ju permar, allt var förberett. Han hade stomträningar, så alla skulle läsa igenom dem där för att de var förberedda. Och vet du, då pe han sa alltid med, jag fattar ingenting av dem här, jag ställer mig sist, sa han.
Jag kan tänka
mig att det var riktigt som Pudding säger. För att var det sådana här stomspelare som vi kallade, så det var jag i ett antal år där. Då small det i brevlådan i typ 1 maj. Då kom hela landslagssäsongen med övningar för varje dag, för varje träning, för varje moment. Och då skulle du lära det här. För att du är en som skulle stå längst fram i kön.
Och då ville man inte...
Ja, det gjorde man inte, för där ställde man ju någon modekille. Ja. Och så hade man ropé bakom sig då.
Ja. Ja, häftigt, och alla förbundskapten och alla spelare du har arbetat med. Tittar man bara också på mästerskap, så är det alltså 33 VM-turneringar. 33 VM-turneringar. 9 OS, 6 Canada Cup och så alla då Euro Hockey Tour och allt annat också. 28 medaljer, det är 8 VM-guld utav 11 som Tre Kronor har vunnit.
Jag vill en pass där. Ja. Gabbarna brukar fråga, har du inte 8 utav 11? Det är bra. Jag kunde ha blivit 9 om jag hade halsfluss 62. Så.
Jag tycker det räcker med 8 också. Ja, och så två OS-guld också där. Så 28 medaljer som du har samlat på. Om jag bara skulle bolla upp den omöjliga frågan, vilka VM-guld som betyder mest för dig? Om du sitter hemma med medaljer.
Alltså alla, när man väl är där och vinner så är de ju fantastiska allihopa. Men det är klart, 87 som är det första är ju fantastiskt. Alltså, det är jättekul. Man är liksom, och som det gestaltar sig då. Men det är klart, alltså, jag tycker ändå då 2006 när vi vinner liksom dubbel. Och få vinna först OS och sen få vinna VM. Då. Man kör en dubb, det är ju fantastiskt roligt. Och framförallt då med de killarna som var 2006 på OS. Man känner att det är kanske sista chansen för dem. Och de var ju supertaggade. Alltså. Och då, att det går hela vägen, det är ju liksom, vet man ju liksom inte riktigt innan.
Det var inte vilka killar som helst.
Nej, det var ju inte det. Så att det var, och den glädjen som var och den kvällen som var. Och att de åkte med tillbaka till Sverige de flesta. Var så här, vi hade en middag där vi sa här, alla var ju som travhästar, bara skulle ut på stan och fira grejer. Nu ska vi sitta här, hyrde ett ställe och där var vi ett par timmar. Och då både Henke Lundqvist och Mats Sundin, de hade lite anförande, Henrik Zetterberg. Det här kommer aldrig hända igen, grabbar. Den här gruppen kommer aldrig. Och vi har nått vårt mål nu och så här. Så det var liksom lite magisk stämning så här också innan man släppte ut alla i periferin. Så att... När man, där och nu så är ju alla VM-guld fantastiskt roliga. Alltså.
Ja, det är häftigt när man ser dem där och ledare Mats Sundin. Han gjorde sin sista landskamp där också i OS i Turin.
Ja, men det är ju som Pudding så fint beskriver det här. Va? Det var ju liksom ett speciellt tillfälle. De visste om det, killarna. Och det var ju också så att de var ju anmodade att dra hem direkt. De skulle ju egentligen inte få åka med vidare. Nej. Men de valde ju då liksom inte att trotsa, men efter väldigt på prån där att säga att vi vill göra det här, va? Och alla hade förståelse för det. Så jag tror också som sagt att alla upplevde liksom den här magin i det hela, att det här, liksom, det här kommer vi aldrig få uppleva igen. Alltså, ta tillfället i akt verkligen. Ja. Sug på karamellen.
Ja. Och när man bollar upp alla de där namnen som finns där, du nämner ju Sundin och Forsberg och allting. Jag vet inte om jag har sett dig någon gång ranka spela, men om jag skulle tvinga det här i god morgon NHL, ta ut din All-Star-sexa som du haft i svenska landslaget Tre Kronor. Hur komplicerat är det?
Jag har alltid rundat den frågan faktiskt, men nu var det liksom lite på. Ja. Så jag får väl göra det, och jag tycker att, ska jag säga dem?
Ja, varsågod.
Ja, men då tycker jag man kan inte runda Henke Lundqvist, tycker jag, det han har betytt, tycker jag. Och vi har haft många bra målvakter genom tiden, men det är absolut sådana som alltid har kommit och ställt upp.
Vad var det speciella med Henke?
Ja, men det som var roligt med honom, det var att man själv fick gå tillbaka. Man fick tälta omklädningsrummet, han var först och han var sist. Han frågade alltid hur länge ni är kvar. Han var minutiös med grejerna. Och det är utvecklande det här som, det var att flytta lite grejer en centimeter upp, flytta ner, sy in, plocken, torka lite där, det ska vara lagom torrt. Sista året då hade han materialaren Rangers byggt en klubbtork till den. Aha. Så att där greppet var, då trädde vi på en grej och torka. Så att det var ingenting åt slumpen, minutiöst med allting. Och det är utvecklande för oss. Mm. Vår uppgift är att se till att de ska lira hockey. Mm. Att ge optimal service.
Mm. Fattar du vad jag menar? Att man måste vara en mästare i hantverksmästare också?
Ja, verkligen. Mm.
Alltså han var noga med sin slipning, noga med sina grejer. Ja. Och jag tycker, så länge hellre åt det hållet än att man bara kastar en stor hög. Liksom.
Ja. Jag tänker på fotboll nu, eller?
Ja, vi kommer
inte här.
Vi gör det med backparet. Hur givet var det då med Lidström och Salming?
Ja, men det tycker jag också. Salming hade ju förmånen att vara med då VM 89 när han kom hem, och man tyckte han var otroligt stor. Det var första gången som jag hade honom och i laget och sådär, och jag kom och bodde på hotell Saltsjöbaden där ute, så han bara kom och sa direkt att du, den här killen, hans räkning sätter den upp på mitt rum,
sa han
bara.
Han sa det?
Ja, sa han alltid så här. Då var det ju inga plastkort, rulle så här med Dolores liksom låg i ens fickan.
För du fick plocka vad du ville?
Ja, precis. Ja. Han var otroligt omhändertagande och sådana grejer. Sen var vi ju på Canada Cup och vi var på OS tillsammans. Så att, och en otrolig, otrolig person, men en otrolig hockeyspelare också, stenhård alltså.
Du var ju med där ute på hotellet, Håkan, under den VM-turneringen.
Ja.
Hur var det?
Trevligt.
Ja, det var det. Vad menar du med trevligt?
Håkan sjöng mest.
Ja, han gjorde mest under den VM-turneringen.
Nej, men det var ju jättekul, för det var ju som sagt, det var ju första gången egentligen Börje kom hem och spelade så sen med vår generation. Mm. Och vi hade ju också alltid sett Börje som bara liksom en idol eller en frontfigur borta i NHL, va. Men nu får uppleva han då på det sättet som han var. Mm. Och han gled ju, han var ju mycket äldre än oss. Jag tror Börje fyllde 39 var det väl, va? Mm. Men han gled ju bara rakt igen. Han var ju som en tonåring fortfarande alltså. Mm.
Och Börje förebild till så många. Han var ju Niklas Lidströms förebild också. Lidström har du med också.
Ja, men Börje där åt inga skydd på sig. Gamla benskydd, gamla. Alltså nästan inga axelskydd, armbågsskydd, små grejer liksom. Hela allting här var öppet. Liksom.
Allting var ju sönderklippt.
Ja, precis. Bara körde. Ja.
Men då, om vi hoppar framåt då. Lidström var ju med där såklart. Ja. Men sent en annan Detroit-spelare, Henrik Zetterberg. Varför väljer du Henrik Zetterberg på den positionen?
Ja, men det var, jag kände att jag hade flera stycken där. Så det, alltså, det har passerat. Det finns något som heter man får debutantnål när man är med till Kronor. Det är 1000 stycken som har passerat till Kronor. Jag har varit med på över 600. Det är ju lite halvsvårt att ta ut dem där. Så att jag tog ju då Foppa och Sudden. Och sen så höll jag på med Alfredsson, Sedina. Det finns många. Lob, Näslund, Bengt Åk. Det finns ju hur många som helst. Eftersom jag var tvungen att ta någon. Nej, men jag tycker Zäta, han var alltid bra när han kom till Kronor. Och var duktig i Detroit i många, många år. Och jag tyckte det var bra kille att jobba med och presterar alltid, tycker jag.
Håkan, hade du valt de här namnen också, om du hade fått samma uppgift?
Finns ju inga fel.
Nej, det gör inte det.
Så du kan inte säga emot Pudding på det här fallet. Och Zäta är ju på något vänster, inte bortglömd, men han kommer aldrig liksom i första diskussionsrummet. Men tittar du då på liksom hela hans CV och meriter och allting sånt här. Och framförallt då, de som spelat med honom i olika lag till landslag och allting sånt här. Så de skulle ju också ta ut Zäta här. Mm. Men det är som sagt, när du kan sätta dem om Sedin och allting, klart som sjutton, det är inte lätt.
Alltså. Så är det.
Det är inte lätt.
Men du, Mats Sundin, att vara materialförvaltare till Mats Sundin, kaptenernas kapten. Det är många som pratar om honom här i Sverige också. Hur var det?
Ja, men det var, jag lärde ju känna Mats när han kom. Han kom ju fram då, kommer ihåg när han körde Nacka och Djurgården och allt där. Det var lite roligt. Så VM 90, då tog ju Sally in honom på lite wildcard. Han skulle vara med och se och lära lite då. Och det var första gången jag hade honom. Då var det liksom en lång, gänglig man med blont hår och sa inte så mycket och sådana grejer. Inga mobiltelefoner. Jag kommer ihåg att han skulle ringa hem och så hade jag enkelrum och så var det så här så att det var... Alla fick flytta ihop en helg, så han flyttade in till mig då för att det skulle komma ner anhöriga och sådär. Då kom han och frågade om man fick låna telefonen och ringa hem och sådana här grejer. Och, ja, det har hänt lite sedan dess, men han var en fantastisk kille att jobba med också och inga problem. Men en riktig tävlingsmänniska.
Ja, en annan tävlingsmänniska är ju våran expert här på Viaplay nu, Peter Forsberg, som har skickat den här hälsningen till dig, Pudding.
Tjena Pudding, Foppa här, bara skicka en hälsning. Hoppas allt är super med dig, men det är det väl. Ja, vad kommer man ihåg mest? Det är nog inte att du glömde nita om grillen eller inte fixade handskarna när de var paj eller tappade några klubbor på flygplatsen eller man fick sig åt att hänga upp utrustningen när man hade tränat färdigt. Nej, skämt åsido. Jag vill bara tacka. Jag skulle nog säga mest av det att det var schysst från dag ett med en liten snorunge, blyg. Ganska kass Modoid som kom upp i landslaget och hade väldigt svårt att sitta och dra historier med Jonsson och Bergqvist och Lobor och Unkvist då, utan man kom in i omklädningsrummet så tog det alltid hand om en, man fick en chokladkaka, chokladboll, snacka lite, dra något skämt. Du fick verkligen att man kände sig välkommen och lätt att komma in i laget och sen dess har du varit king. Hoppas allt är superbra fortfarande, sköt om dig, hej!
Ja, king säger Peter Forsberg. Vad känner du när du ser och hör de här hyllningarna från de största?
Ja, men det är väl bevis på att man har gjort något som är bra. Man kanske inte slipar så bra, men den sociala kompetensen har varit bra. Ja, men jag har alltid försökt vara välkomnande och inte... Det lärde faktiskt Leffe Borg mig. Han frågade med mig tidigt och sa, om Börje Salmin kommer in här ska jag slipa. Om Tommy Albelin frågar före, vem slipar? Tom Albelin, bra. Så att de har lika värderingar och sånt där. Jag var ganska noga med det och kanske inte prata mer med dem som kanske inte pratar så mycket. Mm. Att man blir omhändertagande så att säga.
Men det får jag bara säga så? Ja. Alltså, vi kan ju säga det. Ja, mig vetligen är du den första materialförvaltaren som har haft proffsanbud från NHL också.
Har du haft det?
Jag var i sommaren 97 var jag med på Torontos träningsläger. Och gjorde 6 matcher då. Det var lite kul. Stod ju bås och Niklas Sundström och det var ju Rangers och lirade. Stod där Toronto overall. Alltså missa missade slutspelet förra året. Något måste de göra, så.
Varför blev det ingenting?
Nej, det var lite förfrågningar då. Det var inget klart med något NHL-lag. Men de frågade, vill du komma över så kommer vi lösa det. Det sa de alltså. Men nej, det var inte aktuellt. Nej.
Då har ni något gemensamt. Ni har tackat nej till NHL båda två. Både Håkan och Buffalo en gång tidigare. Men vi måste bara fråga det här med Foppa. Han var inne här och berättade om det här med nita ihop skridskorna. Hur var det med hans skridsko i hans debutturnering i hockey-VM 1992 i finalen?
Ja, det var ju liksom... Jag hade förvarnat Modos materialledare i februari när han var med. Grejerna hängde ju inte ihop. Det var trasigt och skenarna hängde lös. Handskarna, inga innehänder. Och liksom han la grejerna bara en hög och bara klädde på sig liksom. Men ja, det är lugnt. Blötna klädde på sig. Men då i alla fall så är det var ju liksom hett läge då. Och de där skridskorna hoppas de håller. Så jag pensade, jag tror min skena lossnade. Känns jättekonstigt. Och då fick jag springa ut och de är ju alldeles... Alltså det är ju en sula under där som måste sitta lite. Det var ju knappt att man fick på de där skenorna. Men man sätter speciella brickor och kopparnitar och grejer till slut. Så fick man ju dit dem där. Det var ju liksom inte så där som man... Det var
de hade ruttnat, va?
Ja, de var riktigt dåliga liksom. Ah. Så han var ju ingen material i det. Det var han ju definitivt.
Var du det, Håkan?
Ja, i lite större grad än Foppa i alla fall. Jag var rätt så noggrann med grejerna. Och sen framförallt, vi hade alltid dubbla sätt. Alltså, Pudding nämnde ju Spider här, alltså han som är materialförvaltare nu. Va? Han var ju från Djurgården och han hade ju liksom ärvt Puddings hela register där med noggrannhet och sånt där. Så vi var ju väldigt tidigt förvarnade. Så vi var ju alltid tvungna att dubbla grejer med oss. Handskar, skridskor och allting. Och det hade man ju
på VM-turneringen. Det är jag som har haft hans.
Ja.
Men du, ni hade roligt också, Håkan. Det var mycket ni höll på att pranka och lura. Kommer du ihåg något du har gjort mot Pudding?
Ja, alltså den är ju legendarisk, va? Och Pudding tycker ju också det är roligt nu mer. Ja. Men vi var ju Canada Cup 87. Så Pudding hade ett verktygsbälte. Ja. Och han är en gammal målare, vet, så att han var ju van att ha sånt där nylonbälte som han bara hade drog ihop lite. Och för att vara lite småjäkliga så klippte vi av det, Rundqvist, masken. Vi klippte av 1 centimeter på det här bältet varje dag. Och Pudding var ju bara mer och mer frustrerad över att den gick upp så in i helsike vikt. Så sista veckan då levde han ju på sallad och vatten. Och vi var tvungna när vi kom på Arlanda så var vi tvungna att tala om för att Pudding, du har inte gått upp i vikt, vi har bara klippt bältet.
Jag ser att det kryper kroppen på dig nu, Pudding, så här gör man inte.
Nej, och jag tänkte, vi satt och spinnade, vet, vi låg och tittade på tv på kvällarna och kanske tog någon öl och vi... Man kommer då till Kanada och käkar gott och sådana grejer. Jäklar vad det sitter åt. Och vi bara gå till träningen och så här, ut och jogga grejer. Så blir bara mindre och mindre. Och så grabbarna i omklädningsrummet skrattar. Hur går det? Liksom såg när jag bytt om och satt på med brallorna. Ja, det har varit många practical jokes genom åren med raklödder i strumporna och rakvatten på tandborsten och vattenhinkar på dörrar och grejer.
Ja. På ett snällt vis. Ja, men det är underbart och det är så det ska vara. Lika fint som det var när man befann sig i Malmö Arena i februari 2023 när du, Anders Weidestål, valdes in i Svensk Hockeys Hall of Fame. Hur var det här att vara ute på isen och ta emot den här utmärkelsen?
Ja, men det var ju självklart fantastiskt vart det, men jag hade ingen aning. Ingen aning. Ja. De kom och hämtade mig så jag skulle vara med på en grej. Så jag tänkte så här, det är kanske någon materialare som ska få pris. Håkan har ju jobbat typ över 25 år som skulle över till Danmark i Malmö. Han kanske ska över dit, så det står det här. Jag tänkte jag skulle dela ut något pris. Sen kommer ju bara Foppa då, Peter Forsberg här, våran vice president, utrikesminister. Du ska ut på isen och jag bara fattar ingenting. Men det var ju jättetrevligt, min fru var ju med där nere, men det var
ju fantastiskt. Vad betyder det för dig nu?
Nej, men alltså jag har den där, det är en av få grejer som jag har framme. Jag har mycket nedpackat i lådor när det gäller handskar och klubbor. Och de här medaljerna fick jag ju leta efter och... Och sådana här grejer. Så att, men det betyder väl att man har gjort någonting och bidragit med någonting till svensk ishockey och fått de här grabbarna redo för match och vinna mästerskap. Ja.
Ganska väl förtjänt får man säga, Håkan. Finns det ingen som har fler medaljer i hela hockeyvärlden?
Nej, exakt. Och just framförallt att har ju ledit utvecklingen på det här. Och tittar du nu på alla klubbar så har ju de en materialförvaltare som på ett eller annat sätt har ett arv med från Pudding som har lärt eller och influerar dem på det sätt som de har nu idag. Och så måste man väl säga det också att det yrket fanns ju inte förut, utan det var ju alltid någon som gjorde det på sin fritid. Alltså nu är det en heltidssyssla i klubbarna. Många har ju 2, kanske till och med 3 i vissa klubbar.
Nej, det är bara att gratulera till en enorm karriär. Det ska bli kul att se dig under VM också i maj då i Globen på hemmaplanen när den är renoverad och Tre Kronor jagar ett nytt guld den gången. Vi jagar ju nya matcher, det kommer hela tiden på Viaplay, världens bästa hockeyliga. Varenda sekund därifrån, vi kan ju nämna då att det är flertalet matcher i natten mellan fredag och lördag, 4 stycken. Så fyller vi på med en god bit lördag kväll strax efter 19.00 TV10. Du och jag kommenterar den, Håkan. Det är Buffalo mot Detroit. Buffalo på gång, Detroit går fint om också.
Ja, framförallt är det mycket svenskar, unga spelare, 2 lag som egentligen är lite desperata redan för att hänga på. Buffalo hade ju en eländig start, va? Men börjar i alla fall att peta i lite poäng här.
Ja, vem är din favoritsvensk nu, Januel Pudding? Du tränar ju med dem ibland här innan de åker
över. Ja, vi kör ju i Segeltoppshallen i augusti där innan de sticker över med. Ja. Det var 25-årsjubileum i år.
Från så att, vem såg bäst ut?
Jag vet inte vem som såg bäst ut. Alla ser ganska så bra ut, tycker jag. Ja, de är lite rostiga när de börjar, men de är bättre när de åker. Ja. Jag brukar säga att om det går bra att man har varit med och bidragit lite där.
Ja, det är klart du har där också. Ja. Du, tack så jättemycket för besöket, Anders.
Tack själva, kul att vara. Ja,
och tack så mycket, Håkan, och härligt att du är inne i Godmorgon NHL nu. Nu har
du har inte tagit något delikat än?
Nej, jag lär sluta med det där tjocken då.
Håkan har varit på bältet nu igen. Ni vet ju att ni kan lyssna på det här också som podcast, via Play Hockey Podcast. Godmorgon NHL dyker upp där podcast finns 2 gånger i veckan. Underbart ni har varit med oss, och glöm inte bort nu att Viaplay vilar aldrig. Det är MotoGP träning som drar igång 09:50 och sen är det fullt med fotboll, hockey, golf och allt annat rullar på våra plattformar. Nu önskar vi en trevlig helg.